Var du än är och vad du än gör så kan din dag alldeles strax bli lite hetare. För nu är Spicy Chicken McNuggets äntligen tillbaka på McDonald's. En riktigt het comeback för alla som har längtat.
Men ska jag
är bra mode här.
Nu mår jag bra.
Ska jag inleda liksom så där psyksjukt som vi gjorde förr, eller ska jag
starta? Nej, du får känna själv.
Ja, vad tycker du, Erik?
Du har ju dragit ner igen på det.
Psyksjukt gillar jag, så att det, kör om du vill.
Ja, men då kör vi det. Lyssna på GIF-podden med mig, Lukas Alin.
Med mig, Oskar Lund.
Och med vår gäst,
Erik Larsson.
Ja, och sen sänker vi tempot lite grann.
Ja, du frågade ju hur du skulle öppna där och Erik var ju på dig att kör bara.
Ja, men jag hade kunnat ta i mer. Jag har kört många liksom många såna här tävlingar i gålutrop. Gål!
Ja.
Jag brukar vara i toppen ändå av det där.
Och vi hade ju bra mode nu också. Jag visade precis upp ett litet klipp för dagens gäst. Med segerjubel från Göteborg när allsvenska kontraktet säkrades. Hur var det att se?
Det var en fin känsla. Man rös igen. Så att det var fint att starta dagen på det sättet.
Härligt. Vi börjar på plus, Lukas.
Ja, och man får säga grattis också.
Ja, tusen tack.
Ja, nu är vi på 2+. Nu kan vi ställa några hårda frågor sen.
Ja, ska vi fortsätta på det spåret, så fick du ju faktiskt pris igår. Årets fotbollsspelare här i distriktet. Grattis.
Tusen tack. Det var kul. Jag sa det igår när jag fick priset, att man har sina lagkamrater och sina tränare att tacka för det. Och det var en fruktansvärt skön känsla att vi kunde greja det allsvenska kontraktet till slut. Så att, nej, just nu mår man bra.
Lätt att förstå.
Ja, men så är det. Och du får ju liksom kröna ett fint år personligen med, och det är väl därför du är så himla aktuell idag, med ett kontrakt med svenska mästarna Malmö. Hur går känslorna inför det?
Det är klart att man är glad och stolt, och framförallt förväntansfull inför nästa år. Det som du sa, svenska mästarna i år och förra året också, så att det får se om man kan försvara det. Det ska bli en spännande utmaning.
Det blir ju en hygglig skillnad mot att liksom slåss i botten av allsvenskan, och nu hamnar ut lag som ska föra sina matcher.
Ja, precis. Jag har varit här i Sundsvall nu 5 år, men i allsvenskan 3 år, och där vi har hela tiden kämpa runt kval och nedflyttning. Så att, och sen innan det också i Gävle 3 år i allsvenskan där. Så att man har varit runt kvalsträckan en bra lång tid nu. Så det ska bli kul att försöka försvara ett guld.
Hur viktigt var det för dig då att få avsluta med att hålla giffarna kvar? För det var någonting som vi snackade om här innan, och som några andra på redaktionen pratade om. Att det har ju känts på dig som att men du verkligen har brunnit för att hålla giffarna kvar. Jag vet, du twittrade lite grann när det var spekulationer om dig sådär, att lägg det åt sidan och det viktigaste är att GIFarna blir kvar i allsvenskan. Hur kan du berätta lite hur du har tänkt och känt?
Jo, men så är det absolut. Jag har varit här 5 år. Man har en väldigt stor kärlek till klubben, och man har mycket klubben att tacka för det som ligger framför en också. Och att vi grejade det var en fantastisk skön känsla, och framförallt en stor lättnad. Det hade inte varit roligt alls att lämna klubben om de hade åkt ur allsvenskan. Det hade känns för jävligt, om man får säga så. Så att när slutsignalen gick på, som du visade på klippet här innan, då det var en stor sten som föll från axlarna, och det var en skön känsla. Så att ja, som jag sa, nu mår jag bra.
Det är intressant det där du nämnde, att det hade inte känts bra att lämna om ni nu hade åkt ur. Tror du att bilden av dig hade påverkats? Alltså, nu känns det ändå som att många unnar dig att få gå till en större klubb, och många förstår, men om ni hade åkt ur, tror du att bilden av dig hade varit en annan?
Lite kanske. Samtidigt så det var ju klart för mig redan i somras att jag kunde inte göra något åt det, och det var ju klart att jag inte skulle vara kvar i Sundsvall sedan länge, så att det, på så sätt så är det svårt att svara på den frågan, men
lite just i och med det att det kanske finns misstankar om att du har skallen på något annat håll.
Ja, så kan det absolut vara. Det var lite det vi pratade om också, att inte offentliggöra det för att kanske fans och supportrar och sånt skulle tro något sånt. För ibland kan man ha en dålig match eller dålig dag, och då kan ju spekulationer komma in, så som du säger. Men samtidigt så tror jag ändå att folket runt i och kring Sundsvall och supportrar förhoppningsvis har sett att jag har gett allt, och jag är väl en spelare som alltid är 100%. Så att på så sätt kände jag mig ändå ganska lugn i just den frågan. Men det är klart att folk kan börja tro och tycka saker. Så att det var skönt att vi grejade kontraktet.
Ser du någon problematik i det här? För du är ju inte liksom ensam om att du är klart med en ny klubb under tiden som man har avtal och sådär. Tror du att det kan påverka spelare? Att liksom, ja men att tankarna svävar iväg på något vis eller sådär. Nu verkar det ha gått bra för dig liksom, och det löste sig, och du gjorde dessutom bra ifrån det. Men finns det andra fall, tror du, där det kanske sätter sig på?
Jo, men precis, det kan absolut vara så. Samtidigt så mitt fall var det helt tvärtom istället. Det var mycket spekulationer liksom, vecka ut, vecka in, och jag också spekulerade mycket liksom. Vad ska hända? Måste jag göra den här matchen bra? Vad händer om jag är dålig idag? Eller vilket intresse som finns, och det går i banor där också. Så det är klart att i mitt fall var det väldigt skönt att man vet, okej, nu kör jag på här i Sundsvall, vi ska grejera kontraktet, och sen vet jag vart jag ska. Och samtidigt också med just det, risken att skada sig om det är ett utgående kontrakt och ingenting klart, då kan det bli att man får gå till ett division 1-lag liksom, att det är den som finns. Så att det, på så sätt så var det en lättnande känsla för mig också, att jag skriver på, jag vet att jag kommer gå dit. Bryter jag benet eller vad nu som händer, så vet jag ändå att jag har ett 4-årskontrakt påskrivet, och jag vet vart jag ska vara den närmsta tiden. Så att på så sätt vågar man gå in i dueller också och verkligen ge allt för klubben och för laget. Så att i mitt fall var det bara en lättnad och en skön känsla, så att jag bara kunde fokusera på Sundsvall.
Det kanske till och med kan vara en lättnad när det går tungt för laget att veta att du har en ljuspunkt att se fram emot.
Ja, absolut. Oavsett vad som skulle hända så visste jag vart jag skulle. Men samtidigt så var inte den känslan riktigt där. Utan det som var fokus var på Sundsvall, och att vi skulle greja det. Och det, som jag sa, fruktansvärt skönt att vi kunde greja det.
Mm. Jag har tänkt lite på det med spekulationerna som du sa, att det kanske kan påverka en under den tiden innan man har bestämt sig. Det var ju intresse redan i våras. Vi skrev om utländska klubbar som följde det och var på plats och scoutade och sådär. Vad visste du själv om under den tiden? Hur mycket vet man som spelare i det läget? Young Boys, Hibernian, ryska Ural var några klubbar som vi berättade hade varit på plats och sett det.
Ja, har du koll på det? Du kan ta åt dig själv för det. Du berättade.
Ja, du. Tack.
Ja. Oskar berättade. Ja, men det är såklart att man visste om intresse från olika ställen. Och det var, som du sa, det var vissa stora lag. Och där man målade upp en bild att om det skulle hända var hur det hade sett ut då. Och det var ju väldigt stora kontraster mot för här i Sundsvall. Så det är klart att man flög iväg i tankarna ibland. Och man blev väl inspirerad. Det var inget som hämmade mig så. Men samtidigt så när, som du sa, det var två av de där klubbarna var att kolla när vi mötte AIK borta. Och det var, jag blev matförgiftad på onsdagen och matchen var på söndagen. Så det var inte optimalt. Och sen var det AIK som är kanske seriens bästa lag på att försvara. Så att det var en svår match för mig, och också med den matförgiftningen i bagaget, så var det inte optimalt att de var och kollade där. Och när de två inte valde att gå vidare efter den matchen, så är klart att man blir lite så här, vad ska man säga, besviken eller lite nedstämd någon dag sådär. Så att det är klart att intresset lyssnade man på, och man visste vad som hände. Sen visste man säkert inte allting, men ja, det, som sagt, det var mycket som snackades i våras.
Hur mycket valde du bort då, så att säga? Eller liksom, hur gick tankarna när du, ja, när ni ändå riktade in er då till slut på just Malmö FF?
Nej, alltså jag hade ju allting uppe hela tiden. Och som jag sa, sa tidigare till er också, det är väldigt, väldigt långt steg från ett intresse till att man ska få någonting konkret på bordet. Så att, klart att man lyssnade på intresset, men sen la man inte så stor vikt vid det, utan det, hade det kommit upp något löneförhandling eller att man har något på papper, då hade man nog satt sig in mer i det och liksom funderat mer över det. Nu var det bara intressen som man hörde och som man, ja, blev lite glad av att höra. Samtidigt så, som jag sa, så är det en lång väg dit, eller till ett kontrakt på papper. Men sen i Malmö intresse så gick det väldigt fort. Det var, tror de ringde på onsdagen och skrev på kontrakt på måndag. Så att det gick väldigt fort där, så att det, han inte tänka så mycket.
Du var inte ner och besökte dem då?
Nej, precis. Det var inför matchen mot dem hemma här som vi började snacka och som det gick fort.
Mm. De kom hit då med kontrakt, eller hur?
Nej, det hade varit smidigt, men nu då var deras sportchef på någon kupp med något av barnen, så att det gick inte att ro hem så, utan vi möttes på Arlanda någon dag efter och så skrev vi på kontrakt där, så att ja.
Ett konferensrum med finska pinnar och Ramlösa.
Ja, inte riktigt. Ja. Det var, blev på någon bord där på något fik, men det lite avskilt var det, men nej, det gick fort.
Men hur lyckas Arlanda? Det är ändå väldigt publikmiljö. Hur, liksom, hur smög ni?
Jag och, eller farsan också med, så att vi stod och väntade, sen så möttes vi upp och så gick vi upp för rulltrappan och satte oss bakom i något litet hörn där, så att jag tror inte det var så många som såg oss.
Hade du huvan uppdragen?
Nej, inte riktigt. Sen vet jag inte om jag har sånt känt ansikte heller för allmänheten, så att det var ganska lugnt ändå.
Ja, Daniel Landskog hade känt igen dig, som han hade varit där på Arlanda.
Ja, det har ju hänt att spelare blir upptäckta. Jag vet ju, Nahid Besara var ju till exempel i Sundsvall i nu blir man ju vild med åren här. Det var förra säsongen,
ja, var det
förra säsongen. Och hade en lunchträff med Urban Haglund bland annat, och hamnade väl på bild till och med. Ja. Och sen sprack den övergången.
Ja, och otroligt ändå att någon såg honom på stan och kände igen honom. Jag tycker att han är otroligt lik Mattias Varela. Han som är narkos, svensken.
Ja, det får jag ändå ge.
Jag vet, den man hade ju kunnat missta honom för det också.
Mm.
Men den
svårt att se vad Urban Hagblom skulle förhandla med honom om, men ja.
Ja, nej, det var ett sidospår. Jag ville bara ha det sagt i podden.
Ja, men det är en bra spaning.
Jävla lika varandra.
Men jag är ju mer nyfiken på det här med förhandlingarna, såklart. Man tycker att det är spännande. Hur många andra svenska klubbar hade du någon dialog med? Eller hade du en dialog med någon annan svensk klubb?
Ja, det var, som ni också sa, det var lite intresse från Göteborg och från Norrköping, men där var också något som skulle lösas med deras ytterbackar var på väg bort, men ingenting hände, så att man var öppen för det. Sen så är jag väldigt glad idag att det inte blev av, utan att det blev Malmö till slut, så att det är man glad för idag.
Var det någon gång aktuellt att förlänga med Giffarna? De var ju såklart på i vintern så ville skriva ett nytt avtal med dig. Hade du det som ett alternativ, eller hur tänkte du där?
Ja, det var väl inte prio ett, alltså, som jag sa, då hade jag varit här 4 år och kände att jag hade haft en fin utveckling, och förra året kändes bra i Allsvenskan, och i och med det så kom det intresse från andra klubbar också, och det var väl något man hade förhoppning också om, så att i det läget var väl inte riktigt aktuellt att börja förhandla med Giffarna. Sen är jag väldigt glad att de visade det intresset och
att de försökte.
Ja, vi hade en lunch, jag och Urban, där efter fönstret stängde, och de förklarade hur de såg på mig och vad som skulle kunna bli bra om jag förlängde här, och i samma veva så förklarade jag väl lite hur jag såg på det och vad jag hade för mål och ambitioner, så att det var en bra dialog, och efter det så ja, kändes det bra att man hade fått lätta lite på hur man såg på det, hur man kände.
Det kom inget konkret bud då från klubben?
Jag fick ett förslag på papper som jag fick ta ställning till, och ja, som jag sa, det var inte riktigt aktuellt i prio 1. Sen så var det
klart. Hur mycket högre lön hade du fått?
Ja, några tusen lappar till, så att det var klart att det var, man blev glad och sådär, att de visade att de ville förlänga. Sen så, som jag sa, det var inte riktigt prio 1 i just det läget, och jag såg väldigt mycket fram emot den här säsongen och vad som skulle kunna hända om jag fortsatte min utveckling och gjorde det bra.
Han hade ju blivit bäst betald i Giffarna.
Ja, det tror jag. Men samtidigt så är det väl ändå lätt att förstå att steget vidare lockar förstås. Och med tanke på nu, det är en och annan expert som har tagit ut det som årets back eller när de har tagit ut drömmelver, plockat ut dig som högerback, och det är ju ganska tuff konkurrens där. Det är ju en Daniel Sundgren som hade gått, och det du har ju Salomonsson och Wahlqvist och som är
Tinnerholm.
Ja, herregud, Tinnerholm. Det finns ju några stycken som kan kliva in där.
Mm.
Men och apropå det så kommer en januari turné.
Mm.
Vet du om du är med på någon lista över heta kandidater eller?
Nej, det har jag faktiskt ingen aning om. Sen som du sa, det är många som har tagit ut den i deras drömmelva, så att det är väl klart att man har gjort någonting bra den här säsongen. Sen får man se vad som händer i december när det tas ut.
Men du tycker att du borde vara med i år?
Att man borde vara med, det är svårt att säga att man tycker så. Sen hade det varit kul, absolut.
Ja, just nu när det är ett VM-år också, och jag har ändå känslan av att det är inte ett liksom helt gjutet och givet landslag nu, och det är dessutom många skador med, ja, nu är det framförallt på mittfält och sådär, men det känns ändå ganska öppet i platserna bakom startelvan. Det kan liksom pendla för en kille, ja, nu är det ett mittfältsexempel, men som Fransson som kan starta ena matchen och nästa inte vara med i truppen. Är det en morot du liksom tänker på?
Nej, man har väl inte riktigt tänkt så långt nu. Som du sa, jag har inte varit med någon sån januari-turné innan. Och sen så finns det väldigt många bra ytterbackar. Så att det, så långt har man väl inte riktigt tänkt.
Nej, men vi har gjort det.
Vi slog väl fast förra året att vi...
Ja, då ville vi ha med dig.
Vill ha med dig i januari-turnén. Så att vi har inte ändrat oss.
Nej. Men ja. Om man nu backar tillbaka lite till Malmö igen och du skrev på. Jag är lite intresserad av förutsättningarna där kontra här. Vad är skillnaderna, om du kan beskriva det?
Ja, framförallt så är det väl det vi var inne på där med vart man ligger i tabellen. Det är väl en ganska stor skillnad, och är du ett vinnande lag så är det lättare att prestera och få ögonen på sig. Det är väl den största skillnaden. Som i Sundsvall i år, laget och många spelare har gjort väldigt många bra matcher. Liksom. Alltså, så torskar man med 2-0 och folk tycker man är skit. Hade de skjutit stolpe ut eller vi hade gjort 2 mål istället, så hade det varit att man var King Kong. Så att det är stor skillnad på resultatet i matcherna, på hur man ser på spelarnas prestationer. Så att där tror jag det kommer vara den största skillnaden, att få komma till ett förhoppningsvis vinnande lag och kunna göra bra prestationer på plan som resulterar i vinst. Så att där är det största skillnaden. Sen så är det klart att ekonomin i de båda klubbarna är ganska stor skillnad, och det såg man också på just allting runt omkring laget. Är väldigt, omklädningsrummet säger jag väl inte så mycket att säga om det. Man behöver en bänk och en krok att hänga tröjan på. Sen så i anslutning till gymmet hade de, eller till omklädningsrummet, ett väldigt stort gym. Så att med väldigt bra förutsättningar. Här har vi väl inte något riktigt gym i anslutning till arenan som är lite tråkigt, och som jag tror gör att många spelare i laget bara av farten går in och kör lite och så där. Det är viktigt att man har en bra fysisk form för att kunna prestera på plan. Så att det tror jag är en stor skillnad också gentemot här.
Mm. Hur har de sett till ledare och den typen av personal? Är det större team runt spelartruppen?
Ja.
Eller, det lär det vara.
Ja, det är lite så.
I vilken omfattning?
Nu är väl Joel fystränare och ibland massör också nästan. Nej, men det är klart att
där har vi följdfrågor.
Ja.
Men fortsätt.
Ja, nej, men det är klart att det är stor skillnad där. Nu har vi en huvudtränare och de har en Jens Fjällström som är assisterande tränare. Och
bara det.
och analytiker. Sen hade de någon coach som håller i fasta, och sen var det massör och sjukgymnast och fystränare och dietist, och det, ja, vet inte riktigt hur stor staben är, men det är större stab, absolut.
Är det Gregor Andrijevski som är dietist?
Ja, han är dietist. Är det?
Precis. Han har ju haft en del synpunkter där på Malmö-spelarna tidigare, att de käkade för mycket på O'Learys, var det va?
Ja, han var ute och svingade i offside där bland annat. Ja. Att jag tror de hade, om det var både frukost och lunch där, och han var inte nöjd med kosthållningen på många.
Men där det, kanske du har ett och annat att tillföra.
Nej, men jag har hört det som ni säger, så att det är klart att, men det tror jag. Det tror jag på också, alltså att det är viktigt att sköta sin kost och sköta sin kropp, framförallt på den nivån. Och de är väl också ett lag, även fast de ligger i topp i Allsvenskan, vill ta sin verksamhet framåt hela tiden, och där är spelarna som är de viktiga. Och om han inte tycker det är riktigt optimalt, så är det klart att han har sin synpunkt. Sen finns det vissa som inte tror på det med kost och det alls, utan att själen ska må bra, det är bra med lite Nutella till frukost. Så det finns olika syner på det.
Vem är det som tror det?
Ja, vi har några i vårt lag som tycker det är bra. Raja Laxo tycker om croissant och Nutella så på bortamatcher. Och William har väl inte så långt ifrån att ta det. Och glas och boy på morgon. Så att det finns några som tycker om det goda också.
Men du är ju väldigt noga med det här. Och det har vi pratat om förut med träningen och kosten och sådär. Händer inte att man blir förbannad? Alltså hur reagerar du om du upplever att någon lagkamrat, ja, men inte är lika noggrann som du och inte tar träningen och kosten och återhämtningen på allvar liksom?
Ja, men det är såklart att man, eftersom jag tror på att det är viktigt, så har man väl öppna munnen någon gång. Sen så, som jag sa, det finns många som tycker att kroppen ska smörjas också, och det, mår man bra i själen så presterar man också. Så att det funkar nog inte för alla. Sen så är det svårt att komma bort ifrån den fysiska aspekten, att väger du 3 kilo mer, du ska springa i 90 minuter, så är det klart att det blir jobbigare och det sliter mer. Sen så, ja, jag vet inte hur mycket det ger kontra att man mår bra i huvudet och har en bra känsla där. Så att det är en avvägning, absolut. Och det funkar för vissa och funkar mindre bra för andra.
Men du har satt ner foten några gånger?
Ja, men man har väl sagt någon gång att det kanske inte är så bra. Sen så är det skillnad också om du tränar mycket och du tränar hårt och du tar någon dumle ibland, så är det klart att den inte fastnar på alla, och sen får man höra på en bra nivå. Så att det är klart att man får göra som man vill och man får njuta av livet också, sen till en viss gräns kanske.
Jag ler av exemplet Dumle. Men hur är fysiska statusen i Giffarna överlag? Det har ju pratats om det under året, kanske framförallt genom att fystränaren fick lämna mitt under säsongen.
Ja, nu har vi inte gjort några tester och sådär, men sen så tror jag i dagens fotboll så går allting väldigt fort, och på träningen också, framförallt på matcherna, så att just den träningen får man nog ganska gratis, om man säger så, i träning och i match och sådär. Sen så är det klart att det kan vara bra med styrketräning ibland och kanske några idiotlöpningar. Det beror på hur tränaren ser på det, och Joel och Fran är väldigt duktiga taktiskt och tror mer på den sidan, att är du smart i huvudet och ofta på rätt ställe, så behöver du inte springa lika mycket. Och det är väl något jag tror framförallt i längden kommer bli bra här i Sundsvall, att få in det lite av spanska tänket, och det har jag sett stora framsteg nu bara i år på hur spelare tänker i vissa situationer. Så att fysiska statusen känns ändå helt okej. Sen är det klart att allting kan bli bättre, så är det.
Du jobbar ju mycket med liksom din egen fysik vid sidan om, har jag fått bilden av, och vi har väl pratat om det. Och det syns väl också i viss mån. Men hur lik är liksom, känner du att du har fått komplettera den fysiska träningen vid sidan av fotbollen, eller?
Ja,
för att ha den fysiska
statusen. Så är det. Jag om jag känner mig stark så växer mitt självförtroende i dueller och sånt på plan. Så att det är väl klart att jag kör lite extra gym. Det är framförallt överkropp, benen tar ganska mycket stryk på fotbollsträningarna, och heller vill man inte köra ett tungt benpass in dagen innan en intensiv träning. Så att lite träningsverk i axlar och bröst och mage, sånt kan man ha när man tränar fotboll, men i benen vill man helst inte känna sig mör. Så att klart att jag har kompletterat min fotbollsträning lite grann med att vara på gymmet.
Hur noggrant har det varit från Malmö FFs sida nu då, när du har blivit klar och du väntar en ganska lång period med egen träning, och sen, ja, du sa att i början av januari så återsamlas ni, då ska du dit.
Precis.
Vad har du fått med dig från MFF?
Jag pratade med, först hade jag ganska långt snack med tränaren, och från det ena till det andra, eller om allt möjligt, både träning fysiskt och hur de lägger upp träning och vad som är viktigt i deras sätt att spela. Och sen så kom vi in på den fysiska biten också lite, men där hänvisade mig till deras fysiska coach. Så jag pratade lite med honom i telefon, och han skulle skicka ett program som jag skulle börja köra. Så att det är bra att ha något att förhålla sig till.
Vet du hur pass individanpassat det är? Är det liksom något de har tagit fram för dig, eller är det någonting som allmänt som spelat truppen för dig?
De snackar lite om att de kör ganska så här positionsanpassad träning. Det är väl framförallt när hela laget är med. Sen så tror jag säkert, nu har jag inte sett det, varken mitt eller någon annans träningsprogram nu under ledigheten, men det tror jag nog skiljer sig lite. Det är klart att som mittback behöver inte springa lika mycket som den position jag har, och samtidigt behöver inte jag vara lika stark och lika stark och tuff som en mittback. Så det är klart att alla behöver inte träna lika, som att man har olika positioner på plan och olika roller i laget.
Den liksom fysträningen som du har bedrivit vid sidan av, liksom i vilket fack skulle du stoppa den? Är det traditionell styrketräning, eller är det liksom, är det åt crossfit-hållet, eller vad?
Ja, då är det lite mer åt det traditionella hållet. Sen jag var hos Simon i somras, sjukgymnasten, så har det blivit lite mer fokus på de här musklerna som man inte riktigt tänker på. De här är svårt att förklara, men inre magmuskel, liksom spänna dem utan att spänna resten av magen, och lite sådana där funktionella och väldigt nyttiga för att kroppen ska må bra. Så de har jag lagt väldigt stort fokus på. Sen såklart att man har kört lite bänkpress och lite ryggresningar och sånt där också, för att få en jämn och stabil, ska man säga, fysisk status.
Vi har lite lyssnarfrågor. Ska vi gå in på några av dem?
Ja, men det tycker jag.
Några har du redan svarat på. Bland annat hur förhandlingarna med Malmö såg ut och hur länge du har haft kontakt. Det var snabba förhandlingar då, helt
enkelt. Ja, det var snabba förhandlingar. Jag frågade också hur det kom sig att de ville ha mig och så där. Så att då berättade de att inför de skulle möta oss här så analyserade de laget in de fyra senaste matcherna, och då hade vi mött Halmstad två gånger och jag kommer inte riktigt ihåg vilka det var innan det, men båda matcherna mot Halmstad kändes väldigt bra för mig personligen, och jag fick också göra mål i båda. Så att då hade tränaren sagt till sina medarbetare, ska säga, att ja, men honom hade varit intressant att se här, och efter det så, som jag sa, så gick det väldigt fort.
Och redan när ni mötte Malmö borta så förändrade ju MFF taktik för att stoppa dig till stor del, och spelade med två vänsterbackar i den matchen. Det kommer jag ihåg att Magnus Persson var ganska tydlig med innan matchen. Jag var på plats där då, han drog laget och berättade lite hur de hade tänkt så där. Man fick se det i pressrummet, och ja, men han var ganska på det klara med att hur man hade resonerat där.
Ja, det var inget jag såg innan matchen, alltså, för pappa berättade efter matchen. Och sen så första matchen mot AFC gick väl väldigt bra för mig personligen och för laget också, så att det var väl lite den matchen de hade analyserat då, och så var det mycket anfall kanske kom via högkanten.
Vad ser du mest fram emot med flytten till Malmö? Det är samma person som har ställt frågorna där kring förhandlingar, kontakten, och vad du ser fram emot?
Jag ser fram emot väldigt mycket, både träningen och liksom få en ny utmaning, och inte att man inte har varit tänd här, men en ny tändning och en omställning i vardagen. Så att det ska bli kul. Sen så klart att spela matcher och försöka försvara guldet och deras fans är väldigt väldigt stora, man ska säga. Man märkte direkt att intresset var väldigt väldigt stort, och jag har fått väldigt varmt välkomnande där, så att det ska bli kul att spela matchen för fansen där.
Första intrycket då av Malmö som stad, undrar Hugo Höglund.
Nu har jag inte hunnit sett så mycket. Jag åkte, när jag gjorde läkarundersökningen där i landslagsuppehållet, så åkte jag runt lite i bilen med Daniel Andersson, men mycket mer än så har jag inte känt på staden, så att man får lära känna den när man flyttar ner.
Den här bilturen intresserar mig. Janne Andersson var ju ökänd för att, eller vad man ska säga, för att ta de här bilturerna med spelarna som var på väg till Halmstad. Och jag vet, han brukar väl visa Tylösand bland annat. Vad visade Daniel Andersson?
Ja, men vi åkte runt. Jag kollade väl inte så mycket utanför fönstret och liksom tog in miljön så mycket. Man åkte runt lite i stan och i någon hamn och så där, visa vattnet och så där. Sen så var det mycket snack om, ja, men om just hur han såg på mig och vad det finns för möjligheter i Malmö och det, och också hur jag såg på att flytta dit. Så att det var mycket snack om ingenting och om allting. Så att
hur ser de på dig då?
Nej, men de tycker väl jag är en intressant spelare och som alltid ger 100% och som förhoppningsvis kommer kunna ta laget längre fram än vad de är idag. Så att det är framförallt det. Och sen, ja,
de menar alltså att du är bättre än Tinnerholm?
Nej, inte det sa jag inte.
Det är så jag
tolkar det. Ja, det får man göra, man vet. Nej, men det är klart att...
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Att de måste ju tycka att jag är bra om de vill värva mig. Sen så är alla spelare lite olika egenskaper, och i mig ser de väl en kille som alltid är 100% och som vill föra laget framåt.
Det här är nog min favoritfråga, tror jag, av lyssnarfrågorna som jag fått. Det är ju för att den är intressant för GIF Sundsvall också. Det är ju trots allt GIF-podden. Om du fick värva en spelare från GIF till MFF, vem hade det varit och varför? Det är Hugo Höglund igen. Bra fråga.
Ja, men det tycker jag också.
Det finns ju väldigt många bra spelare.
Borde vi tippa innan? Borde vi tippa vem det är?
Ja, Mackan hade väl varit det lätta svaret, eftersom det är en liksom toppspelare och en kompis till Erik. Så redan nu flaggar jag upp att det är ett lite tråkigt svar, men du får gärna säga, Macka, men då vill vi att du fyller på med någon.
Ja, det finns väldigt många, många duktiga spelare i Sundsvall, och många som jag gärna hade spelat vidare med. Sen så klart att, som ni säger, att Mackan trivs bra med både på plan och utanför. Det är en fin kompis, och framförallt en fin lagkompis med det samarbete vi har på plan. Och han har väl också kanske den största av delen i min framgång, om man ser till spelarna. Det har varit skönt att spela över honom, framförallt med tanke på att han är så duktig defensivt, och jag ibland har kunnat lämna honom ensam, och han har grejat det, och det har väl gjort att jag har fått ut väldigt mycket i mitt offensiva spel. Jag har alltid vågat gå framåt en extra gång istället för att hålla igen, för att jag vet att det allt som oftast inte händer någonting farligt bakåt. Så att det har väl varit en trygghet i mitt spel också, att han spelar blev Marcus.
Har du tipsat MFF?
Jag tror nog de har väldigt bra koll på de bra mittbackarna i serien, så att de har väl säkert sett att han är en väldigt duktig spelare.
Ja, får vi köpa det svaret då?
Ja, vi får väl göra det. Ja, det var ju synd.
Mm. Ska vi köra vidare? Vi har ganska många lyssnarfrågor, ska vi säga. Jag vet inte om vi ska beta av alla eller om vi ska ta dem i någon sorts
uppdelning. Jag kör vidare. Ja. Du har dem där.
Då kör jag. Vad tror du om chansen att komma med till Ryssland? Den här frågan kommer från en kille som jag vet att du känner.
Ja.
Och som du har spelat fotboll ihop med, Filip Olofsson.
Ja, han är rolig och han tycker väl att jag är duktig, så att han vill väl göra allt för att uppmärksamma mig, så att det är kul. Sen så, som jag svarade på den frågan lite innan, det är väl klart att det hade varit roligt. Sen så finns det väldigt, väldigt många bra ytterbackar, så vägen dit är lång, men man får se vad som händer.
Mm. Sen har vi två frågor som vi är inte helt uppdaterade på vad de betyder egentligen. Vi kör båda samtidigt, tror jag. Den ena är en FIFA-fråga. Vem är mest piqué på FIFA enligt dig? Alltså spelaren piqué. Och om du fick välja en person till en tvåmannaclown, vem väljer du då? Den första frågan är lite osäker vem den är från, men den andra är från Mattias Larsson.
Ja, ja. Det är lite rolig. Alltid när vi... Det är Babak, en av mina bästa kompisar som är duktig på FIFA, tror han. Men han är duktig på att glidtackla och bryta bollar och så läsa spelet. Och han blir nästan mer glad för att glidtackla bort en passning än att göra mål. Så att, då brukar vi alltid... Han var alltid Barca och jag var alltid Real när vi spelade mycket. Och då var det alltid Piqué som glidtacklade bort bollen. Så sen dess har det suttit kvar att man...
Vilken jävla spelare tror vi att det här är?
Det var en jävlig spelare alltså?
Nej, jävla kille. En kompis. Okay, han spelade Division 3, så han har kvalitet för att spela högre upp, men han... Ja, det sitter lite i huvudet där, så att... han är duktig på FIFA, det är han.
Och glidtackling.
Och glidtackling, ja. Det får jag göra honom.
Tvåmanna clown då?
Ja, det är något vi... Clownen...
Svarade vi på PK-frågan?
Vem som var med? Det är din polare här då. Ja. Vad heter han?
Babacka Fori. Ja. Sen är jag väldigt, väldigt nära och nosar där. Så att, jag får ge att han är bäst. Sen så...
Men frågan var inte vem i laget är mest.
Det här med, tror jag menar vem som är mest på FIFA.
Ja, i världen.
Ja. Och jag tror nog han är topp i världen också. Så att,
men en hyllning till honom.
Ja, kul för honom.
Det är kul. Sen den andra, clown är något vi körde när man var lite yngre. Alla mot alla och en målvakt och ett mål. Och gör man mål så går man vidare, så är det en som åker ut varje gång, så det heter clown. Sen så körde vi ofta tvåmanna clowner, det var några fler, och då var jag alltid med, det är säkert han som har ställt frågan också, Mattias Karlsson.
Stämmer.
Det är något han lever länge på. Varje gång vi träffas i Gävle så nämner han det, att vi hade vunnit världsmästerskapet i clown om det fanns för tvåmanna. Så att, jag får säga han.
Mm. Många fotbollstalanger här som lyfts upp då.
Ja.
Kanske någon GIF-värvning eventuellt. Ja, GIF-värvarna
kan utöka sitt nätverk här.
Mm.
Sen har du fått från Anders Lindqvist, vår förstelyssnare kallar honom.
Okay.
Han undrar om du skulle kunna tänka dig att dra av sången som supportrarna har tillägnat dig. Ja,
du har ju kan det förut.
Så. Det är en fin låt, den kan jag väl försöka roma på, absolut. Om ni kan börja i alla fall sjunga med det första och Erik Larsson.
Och Erik Larsson började med, ja.
Så på 1, 2, 3 då. Mm.
Men jag har inte melodin där. Är det inte... att jag har fått se många matcher från soffan den här säsongen.
Kan den finnas någonstans?
Jag vet faktiskt inte.
Vi kan se om vi kan få ännu bättre.
Men Oskar, du har ju sjungit förut i podden. Du kan väl inleda då? Det är inte att jag inte är bjussig här, utan jag...
Ja, men den går väl...
Jag har inte tagit in.
Och Erik Larsson.
Precis. Han gör allting rätt, fortsätter med.
Ja.
Okej, okay, vi ger det bara å. Vi kan ge å.
Ja.
Räcker det?
Okej, okay, 1, 2, 3. Och Erik Larsson, och han gör det så rätt. Och Erik Larsson, han luktar aldrig svett. Och Erik Larsson, våran högerback.
Ja, det är
sannolikt. Ja, det.
Melodin, den hade jag ju kunnat sätta.
Ja,
men
starkt.
Ja, man blir alltid glad när publiken kör igång den, och som jag sagt innan i de intervjuer vi har gjort nu på slutet, att fansen har visat enorm kärlek och uppskattning för det jag har gjort, och det är något jag alltid kommer vara tacksam för, så att det är kul när de drar igång den. Kul att jag kunde bjuda tillbaka på en liten sång.
Snyggt, och du bjöd också tillbaka genom att skriva ett brev. Innan vi tar nästa lyssnarfråga så kanske kan berätta lite om det.
Ja, Nej, men som jag sa innan, jag har varit här 5 år och Sundsvall har en väldigt, väldigt stor plats i mitt hjärta och en stor del i min utveckling, och att jag får den här möjligheten nu. Och det var väl, ja, mitt sätt. Det är svårt att nå ut till alla och liksom träffa. Jag sa hej då, eller vad man ska säga, till min bankman som är en stort GIF-fan. Och det är klart att vissa man kommer närmare. Sen så som jag sa, jag har en enorm kärlek till fansen och klubben också. Så att det var mitt sätt att säga tack för den här tiden. Och så försökte jag få med några spelare också som har gjort avtryck och som man kommer bära med sig fina minnen från.
Härligt. Tre lyssnarfrågor kvar. Den första är: vem uppfann tacotorsdag?
Det var också Filip Olofsson. Vi hängde väl i stort sett varje dag där för mitt första år och hans första år. Vi bodde grannar och vi delade samma intressen. Vi hängde ihop varje dag nästan. Och sen så tycker vi båda om tacos väldigt mycket. Och vi införde att vi käkar tacos på torsdagar. Så att det var en fin tradition och som jag försökt föra vidare i laget. Leo och jag käkade också tacos varje torsdag. Sen drog han också. Nu har det inte blivit lika frekvent att det är varje torsdag, men någon gång i veckan försöker vi i alla fall äta tacos.
Ingen bra trend där att taco torsdag med dig, då lämnar man GIF Sundsvall efter det.
Ja, så vi får se om om Dennis eller någon tar den vidare. Så att,
var Oskar Berglund på något sätt med i taco-gänget på sin tid?
Ja.
Vi har ju sett honom, alltså, när vi hade en stor matvarukedja här mitt i stan som inte blev kvar. Så vi har honom väldigt, väldigt många gånger med en korg full med tacos.
Jag och Filpan körde, och sen fick när någon spelare skulle vara med så fick de gästspela och höll dem kvaliteten, fick de vara med och fortsätta vara med på traditionen. Och Oskar var väl en kille som klarade det provet, och han hade också väldigt fantastiskt tacomiljö hemma hos sig. Han hade fin lägenhet, så att där kunde vi med bra känsla äta tacos.
Vilka blev kickade undrar man ju då? Fick bara en chans?
Ja, Leo var med där i någon gång början och liksom, nej, Filpan tyckte inte han höll måttet. Han fick inte vara kvar. Lundgren också med någon gång. Och, nej. Men Oskar höll måttet, så att det, ja.
Här är hårda bud.
Ja, om man inte håller måttet, vad är det faller på?
Ja, Filpan var väl nog att tacosen skulle vara enkel och vi körde mycket bara gurka och lök och någon dress eller någon sås där, så att om någon skulle greja med tomat och sånt där, då kunde de, ja, då platsade de inte.
Nej, där skulle man inte hänga med helt enkelt.
nej, ledsen. Jag som har jag kämpat tomat. Hemma med att laga
på den tiden hade vi ingen
egna tortillas och sådär. Jag skulle ju vara ute direkt.
Ja, okej. Okay. Ja, på den tiden hade vi ingen diskmaskin i lägenheten heller, så att ju mer skålar desto jobbigare efter, så att ja. Lök och gurka fick vara gränsen.
Ja. Fråga här är: vart ska du gå efter Malmö? Blir det Ryssland eller Dubai?
Ja, nej, vi får se. Just nu så är det fokus på Malmö och göra bra från sig där. Sen får man se vad som händer. Det är klart att det hade varit spännande att prova utomlands också. Sen så, ja, som sagt, man får se vad som händer.
En lyssnarfråga kvar.
Mm.
Den är väl kopplad här till träning och kost då, som jag pratade en del om. Vad har du för fettprocent, är det någon som undrar?
Oj, ja, vi gjorde en mätning nu. Jag var på 6,7 hade jag när vi gjorde en mätning nu, så.
Ja, det är bra.
Ja, det.
Jag har svårt att sätta det här i perspektiv.
Man brukar säga att under 10 då har du magrutor.
Okej.
Okay. Ja. 6,7 det är ändå liksom, då är det ju nere på att det är lågt ändå. Vad är, ja, det är väl. Ronaldo är väl nere på 4 eller något sånt där, Cristiano?
Ja, jag har faktiskt ingen aning på det. Sen så är det inte bra att vara för lågt heller, utan man måste hitta en balans. Och för att orka, kroppen tar väldigt mycket stryk när man kör, så att det går inte att vara för lågt under säsong heller. Så att det, ja, någonstans mellan under 10 men runt 8-7, någonstans där är det väl bra, tror jag.
Du är optimal ändå. Men kul att vi kunde få ett riktigt svar på den här. För annars är det, annars hade du kunnat.
Sen,
jag vet, det var väl, om jag minns det rätt, så var det lite svårt att få fram bänkpresssiffran ur Granat till exempel, som han.
Ja, det kan, eller var det, det kan ha legat mer på mig att jag var, att ja, jag var seg där. Jag tror att han var, var ganska öppen med det.
Ja,
det var nog mer slarv av mig.
Ja, okej. Okay. Vi hänger inte ut honom.
Nej, jag tror inte. Jag hänger ut mig istället. Jag tar den.
Men jag har också... Sydsvenskan ringde ju upp mig och använde mig som Erik Larsson-expert. Jag kanske inte är den reporter som känner dig bäst, men jag har ändå följt er några år. Så jag, jag stämde väl in, och bra reklam för podden. Men hur som helst, och nu har jag skrytit om mig själv. En grej som de tog upp med mig var att döma av bild, nu hänger jag ut reporten här, för det var ingen som togs med i texten. Alltså, att döma av bilderna så kan du nu ta upp kampen som Malmös pretty boy med Marcus Rosenberg. Hur ser du på det här?
Ja, vad ska jag säga, det är väl klart att det är roligt och något man kan skratta åt. Sen, ja, det är svårt att riktigt svara bra på den frågan, så jag vill säga, ja, det är kul.
Ja.
Det du också sa, om vi ska prata, du sa, det här var väl inte du som sa, det var ju hur du såg på Erik i Malmö, hur han skulle passa in.
Ja, ja,
kan precis, du inte berätta väl lite vad du tyckte och tänkte?
Nej, men jag tror att det blir optimalt för dig att du kommer in där som högerback, får ännu mer nytta av ditt offensiva spel i ett ännu mer bollhållande lag. Visst har Giffarna den ambitionen, men Malmö är ett lag som kommer leda sina matcher. Det handlar det väl mycket om, att du ska få använda din offensiv ännu mer. För det är väl den stora styrkan. Delar du den synen?
Jo, men det tror jag absolut. Sen som du säger, vi som Sundsvall har haft väldigt mycket boll, och jag har haft en kanten fri där, och när bollen har kommit in i mitten så har jag alltid väl haft bollen, och många gånger har jag också fått den. Sen så är det klart att tar du en maxlöpning upp i offside-linjen och så tappar vi bollen, och så det är sällan som vi Sundsvall liksom tar tillbaka den direkt, och då är det ofta maxlöp 70 meter hem för att vara i linjen. Sen Malmö är väl lite bättre och lite mer framkant på just det, att ta tillbaka bollen snabbt. Så de gångerna bollen inte går fram och de gångerna jag inte får passningen, fast jag tar en maxlöp offensivt, så är det inte alltid att man behöver springa hela vägen hem och ödsla energi på så sätt. Så just där så tror jag också att jag kan få ut ännu mer energi och ännu mer av mitt offensiva spel, med tanke på att de anfaller mer än motståndarna i de flesta matcherna och kommer nog till några mer inspelslägen och förhoppningsvis några fler avsnittslägen också.
Det är sportsliga aspekten av flytten och att det är mästarna och ett topplag, och vi har pratat om faciliteterna och förutsättningarna och så här. Hur stora är de ekonomiska skillnaderna för dig i och med att flytta till Malmö kontra GIF Sundsvall?
Ja, men det är klart att det är en skillnad och det, ja, det blir ett litet lyft.
Men
ett litet.
Ja, men utan att prata i siffror så går det att säga liksom att det är en dubbel lön eller trippel lön.
Jag vet inte riktigt vad man ska säga, men ja, det är klart att det blir ett rejält lyft, och det är väl inte det primära, men det är klart att det är någonting man också vill som fotbollsspelare. Man kan inte hålla på hela livet och sådär, så det är klart att under den tiden man spelar att man vill ju såklart tjäna så mycket pengar som möjligt. Sen så är det klart att man inte blir ekonomiskt oberoende när man spelar i Sverige och så, även fast man går till det bästa laget. Sen så är det klart att det underlättar vardagen lite grann.
Det pratades ju i somras om att Giffarna satte en prislapp på dig om man skulle sälja det under sommaren. Jag tror uppgifterna då var 2,5-3 miljoner snackades de om. Hur nära var det att det blev en övergång redan i somras som du känner? Eller vad du, som du vet om?
Nej, jag har inte någon koll på hur nära det var. Sen så skrev jag ju på för Malmö i slutet på juli och de var väl öppna med att om det hände någonting i Tinnerholms transferfönster så är de väl öppen på att försöka få mig redan på sommaren. Och då hade de säkert kommit överens med Urban om något sånt. Men just i det läget så var det inte aktuellt och heller nog inte nära heller. Så att, ja, det var inget jag tänkte på. Jag var glad att jag hade skrivit på kontraktet och att jag bara kunde fokusera på Sundsvall under den tiden.
Om man ska ta den där frågan också lite med förlängning kontra utgående avtal. Så Giffarna har ju haft problem egentligen med att få spelare att förlänga kontrakten och få betalt för dem. Nu var det inte aktuellt för dig i vintras när de ville förlänga, men hade de varit ute ett år tidigare hade kanske möjligheten varit större.
Ja, alltså det är klart att allting kan gå fort i fotboll och inför alltså efter 2015 när jag spelade väldigt mycket vänsterback och gjorde väl liksom inget större avtryck, utan jag var en okej allsvensk spelare, och det är klart att man inte visste riktigt vart man stod och liksom hur bra man kan bli och sådär. Sen så är det klart att ju bättre det går, desto mer ju högre siktar man, och som vi sa så Sundsvall är en väldigt väldigt fin förening med i den aspekten att man har stora möjligheter att utvecklas här, och det är ett spel som passar passar för att utveckla individen. Så att det är klart att hade de kommit lite tidigare så är det svårt att veta. Samtidigt så hade jag 1,5 år kvar på kontraktet då, och det var samma för dem också. De hade väl inte riktigt koll på hur bra jag skulle bli, eller liksom, om ni förstår vad jag menar. Så att det är klart att det är svårt att sitta här och säga. Sen så deras ekonomi också, de kanske inte hade kunnat erbjuda ett jättestor höjning mot för jag hade då och sådär. Så att det är klart att det måste intressera både mig och dem, och att hitta den kombinationen i det läget jag hade varit i då, det är svårt att säga hur det hade varit.
Men när kom de första gången, tänkte jag? När försökte de förlänga?
Ja, det var väl på hösten där 2016 som de tog upp det första gången, liksom att ja, du har nästa år också, men vi ser en framtid i dig och att du kommer fortsätta utvecklas här. Och det är klart att något som stärkte mitt självförtroende också, att det är en trygghet att man vet att det lag man spelar för tycker om det man gör på plan och att de vill ha kvar en. Sen så hade det väl börjat snackas redan då lite grann om andra klubbar och vad som skulle kunna hända, och det är klart att jag var intresserad och öppen för det.
Men drygt ett år innan kontraktet gick ut alltså, som
ja, precis, ja, precis.
Men kunde du känna något slags ansvar att förlänga för att klubben skulle få betalt?
Nej, det tror jag inte riktigt. Alltså nej, så såg inte jag på det. Samtidigt så klart att man skulle vilja att det blev så, att man gick och klubben fick väldigt mycket pengar, men samtidigt så var jag kvar och spelade ut mitt kontrakt och bidrog väl lite till att vi säkrade allsvenska kontraktet, som också det är värt mycket för klubben och varumärket GIF Sundsvall. Så på något sätt har man väl förhoppningsvis gett någonting tillbaka, även fast det inte blev någon transfersumma som gick in på kontot.
Mm. Nu ska det ju ersättas i Giffarna såklart. Man letar efter en ny högerback, eller vad vi ska kalla det. Det kan vi förresten prata kort om. Du är högerback, eller hur?
Ja, jag är högerback.
Vi har snackat om det där någon gång, du
och jag. Ja, jag har sagt det till Joel också. Jag tycker inte om när han skriver 3-4-3 på laguppställningen och att man ska vara yttermittfältare, för att ja, det är väl inte riktigt den rollen jag haft, även fast jag har varit väldigt mycket offensiv. Så jag säger mig att det är 5-4-1 och lite högre än mittbackarna, men jag trivs bra på många positioner på plan, och det sätt som Sundsvall har spelat på också passat många i laget, och det är en tydlig idé och alla vet vad alla ska göra, så det har varit lätt att gå in på på någon annan position och vikariera lite. Så att, men högerback är den positionen jag har.
Mm. Jag har faktiskt skrivit här att de letar ny högerback också i senaste texterna. Men wingback eller högerback kan vi väl gärna säga.
Ja, wingback kan jag sträcka mig
till. Ja, det låter flashigt också. Vi har berättat om att det fanns intresse för Sirius Johan Andersson. Nu har hans agent berättat att de har, stämmer att Giffarna har varit intresserade, men att man har gått vidare med andra alternativ nu. Daniel Björnqvist från... som var AFC Eskilstuna senast, skrev om häromdagen att det är ett namn som finns med på den där listan med aktuella spelare. Exakt. Vem tycker du ska ersätta dig? Har du något förslag?
Nej, inte riktigt. Sen så, nu går i och för sig Raja Laxos kontrakt ut, men jag tycker han är som klippt och skuren i den rollen. Han har tagit stora kliv i år som vänsterback och även högerback när han har spelat där. Jag tyckte han var väl kanske bäst på plan här hemma mot Malmö när han spelade högerback när jag var stängd. Så att om de har fått till ett kontrakt med honom så tror jag absolut att han kan göra det bra där. Sen så de namnen du nämner nu är ju duktiga allsvenska spelare. Så att det ska bli spännande att se vad Urban hittar.
Mm. Vad angående Raja Laxo, just det, en spelare som egentligen, han har inte fått spela så mycket men har ju gjort det väldigt bra ifrån sig när han har spelat. Är han... har han släppts fram tillräckligt tycker du?
Jag tror att det var han... dig, men... Nej, men nu har det varit så. Jag har spelat högerback och tränarna har trott på mig och det har varit skönt för mig. Sen är det klart att det är inte kul för honom. Sen har han gjort det väldigt bra när han spelar vänsterback och tränat vänsterback. Och det är alltid svårt att möta honom på träning för han... slappnar aldrig av och han är alltid 100% och sådana spelare är jobbiga att möta. Och sen tror jag också att han vann träningspoängligan, om man ska säga, man får poäng när man vinner träning. Så att han har gjort det bra och även fast han inte fått spela så mycket som han kanske borde, så han ändå hållit huvudet uppe och alltid gett 100% och något som har smittat av sig på laget och gjort att vi klarar allsvenska kontraktet.
Ja, jag tycker tanken är intressant med att förlänga med honom. Vår krönikör Andreas Lidén lyfter ju fram alternativet att använda Morsey där i längden. Som, vad tänker du om det? Skulle han passa i den rollen?
Ja, men det tror jag. Alltså, nu ska jag inte säga att det är busenkelt att spela i den positionen, men det är ändå en ganska frihet och ganska... ja, jag får säga enkel position då. Alltså det är klart att du måste orka springa mycket, men det går ju att träna upp. Sen säger jag inte att han inte orkar springa, utan han är duktig på det också. Men sen har han fantastisk bollkontroll och bra skott och bra inlägg. Så att det är klart att han skulle kunna vara intressant där. Sen får han lära sig lite med vad det gäller att hålla linje i försvarsspel och offside och det där. Sen så går det ganska fort när man får träna och komma in i det. Så att, ja, det är väl absolut en möjlighet.
Vi snackar ju mer 3-4-3 med Jonathan Morsey i den rollen än vad vi pratar 5-4-1.
Ja.
Nej, men det förstår jag. Det är klart att man har varit offensiv i hela sitt liv och om man är 20 år, så är det klart att det är svårt att bli back. Det är lite annat tänk och det... ja, det var lite skillnad för mig också. Nu har jag spelat där i 5 år och känner väl att nu sitter det i ryggen att man flyttar upp och man håller linjen och sådär. Men det var svårt i början att anpassa sig till.
När det gäller det taktiska nu med din nya klubb, hur mycket har du pratat med Malmö FF om deras sätt att spela och liksom detaljer i vad de vill ha ut av dig och sitt lag?
Nej, men jag pratade, som jag sa, ganska länge med tränaren och då snackar vi väl väldigt mycket om det taktiska och hur de spelar. Och han förklarar väl att de ofta spelar en vriden 4-4-2 med lite offensiv sivare högerback än vänsterback. Och vissa matcher när de möter en trebackslinje så som vi spelar så försöker de spela 3-4-3. Och det är liknande så som vi har spelat här. Och det är väl i det spelet jag får ut max av mina kvaliteter också. Så att det ska bli intressant.
Varför är det alltid högerbacken som får dra? Vänsterbacken man stannar med?
Jag vet inte. Det är väl... ja, det är svårt att svara på. Sen oftast så är väl spelare högerfotad om man ser till majoriteten. Så som vi har spelat så har ju Mackan spelat höger innerback och har en bra passningsfot framåt med högern. Sen har Noah spelat till vänster och är väl mer bekväm med högerfoten, och då är det lite svårare att passa en offensiv passning längs vänsterkanten i just det fallet. Så då har det varit naturligt att oftast när man kan få bollen så försöker vi gå fram. Och det har han gjort bra, och sen så är det klart att Noah också har gjort det bra när han spelar. Men det, som jag sa, det blir lite svårare när det inte är din rätta fot. Sen så är det klart att det finns i vissa lag som har en vänsterfotad vänster inneback, så att det... Men just i vårt fall och säkert i majoriteten av lag så är det väl högerfotade backar kanske.
Vem i Malmö blir din nya Marcus Danielsson då? Om du nu inte lyckas jobba in en Skåneflytt för Mackan också.
Jag tror Lasse Nilsson har väl spelat mesta matcherna där, så att får se. Sen så är det hård konkurrens på alla positioner i Malmö, så att det blir spännande att se vem man ska samarbeta med.
Har du pratat med någon av spelarna i MFF sen du blev klar?
Ja, det var, de hade någon aktivitet och det var några i omklädningsrummet när jag var där senast. Jag snackade väl inte någon längre mening, men bara liksom heja på dem och sådär. Så att det ska bli spännande att lära känna nya lagkamrater också.
Mm. Härligt.
Ja, det ska bli spännande att se det här. Mm. Vad du får för utfall. Och om det blir någon januari-turné.
Verkligen, och det finns ju en ganska... Eller det finns ju en historik med tidigare GIF-spelare som har varit i Malmö FF och gjort det bra. Andreas Yngvesson vann ju SM-guld där till exempel, och det gjorde även Emil Forsberg. Och ja, honom går det ganska bra för.
Ja, helt okej. Okay. Mm. Och du har ändå nu dina... Det är dina gyllene år som kommer. Det är någonstans här mellan 25 och 30 som det,
ja, precis,
som det ska blomma.
Hoppas att man kan ta några steg till och se hur bra man kan bli. Absolut.
Ja. Tiden i GIF Sundsvall är över, och snart tiden i GIF-podden också. Vem vet, du kanske kommer tillbaka. Vi kanske ringer upp dig nästa år eller passar på att spela in ett avsnitt när GIFarna spelar i Malmö eller när ni kommer hit.
Mm. Ja, jag är öppen.
Ja. Har något mer du vill ta upp? Vi brukar kasta ut. Ibland så ger vi gästen den möjligheten. Inte alltid.
Men... Det var det... Här skulle vi ju ha spunnit vidare på den här gamla idén om att föregående gäst får ställa en fråga. Mm. Jag kan tänka mig ändå att Björkander hade haft någon bra.
Ja,
han var medgörlig och bra.
Ja, det tror jag.
Ja, det tror jag. Han hade nog kunnat ställa någon bra fråga.
Men här missar vi faktiskt ett öppet mål.
Ja, det får jag
säga. Det har ju Peter Wilson också gjort den här säsongen. Och det löste sig i alla fall. Så att...
Ja, det var skönt att det kunde lösa sig. Och det var väl extra skönt att han satte det, man får säga, det förlösande 2-0 målet, så vi kunde spela lite mer avslappnat och verkligen känna att det här grejer vi, och det är såklart att det var roligt för Peter att få göra det.
Ett distinkt och bra avslut måste jag säga, för det såg väldigt lätt ut från början, ett öppet mål, men när man ser reprisen, det var, jag tror det var Andreas Lidén som tog upp det med mig, att det där var bra. Det var tryckte till ordentligt med vänstern.
Ja, med vänstern också.
Och vinkeln var inte jättebra. Bollen var på väg ut lite grann mot sidan där faktiskt. Så att, nej, det ska han ha. Mm. Efter din attack.
Ja, efter min attack. Och nej, men jag gillar honom. Det ska vara sagt. Men om man nu ska fortsätta på vår avrundning, så distinkt och bra avslut på GIF-podden vore ju ifall du har någonting med att ta upp. En sista hälsning.
Ja,
innan du sticker på fredag.
Jag har väl sagt tack till de flesta och att jag är väldigt, väldigt tacksam för min tid här i Sundsvall. Det har betytt mycket för mig, både som fotbollsspelare och som person också. Och jag, som jag sa, jag har väldigt, väldigt mycket att tacka Sundsvall för den möjlighet som ligger framför mig nu. Så ja, jag får väl avrunda med att säga stort tack.
Mm. Och vi säger väl stort lycka till.
Ja, det gör vi till vår första återkommande gäst i GIF-podden. Otroligt.
Bara en sån sak.
Ja, ja, det är ju det största för dig.
Ja, det är där du nosar i alla fall.
Ja.
Kör hårt, Erik. Stort lycka till.
Tusen tack.
Tack.
Dags att fylla på tanken. Stanna på Circle K så får du 50 öre rabatt per liter på dina tre första tankningar när du blir medlem. Vi ses på Circle K i sommar.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.